Välkomna till Ekots lördagsintervju som spelas in fredag eftermiddag. Jag heter Monica Saarinen. Vänsterpartiet vill vara det nya jobbpartiet. Vad menas med det? Vi möter partiledaren Nooshi Dadgostar. Jag välkomnar hit, Nooshi Dadgostar.
Tack så mycket.
Ja, det här nya jobbpartiet, vad är det som är nytt med det?
Jag har ju inlett en industriturné nu, för det händer så mycket spännande saker i svensk basindustri. Vi är ju en ledande industrination redan som det är. Men det som händer nu är också att vi försöker gå från det fossila, alltså kolet, till att göra de här sakerna på ett klimatneutralt sätt och gå över till fossilfria elen. Och till exempel var jag i Oxelösund häromdagen där ett 1000-årigt produktionssätt av stål nu förändras. Och det är väldigt mycket spännande här som händer. Men för att jag också ska kunna fatta mina beslut i Sveriges riksdag i Stockholm så behöver jag ju vara på plats och prata med metallare och tjänstemän på företagen för att veta vad är det här nu som vi behöver göra politiskt för att genomföra omställningen, men också för att vi ska komma ut på andra sidan med bättre villkor än vad vi har idag.
Och vad har du kommit fram till?
Men en stor fråga är förstås elförsörjningen. Vi behöver titta på elproduktionen, överföringskapaciteten och lagringen av el för att genomföra detta. Men sen behöver ju vi som människor fylla på vår kunskap. Om vi ska ändra det sättet vi producerar saker, ja, men då kanske vi behöver kompetensutveckla oss och titta på vilken ytterligare kunskap behövs för att vi ska kunna gå över till de här sakerna. Sen är det ju så att det sker en enorm ny industrialisering i norra Sverige. Och för att vi också ska kunna leva som människor behöver vi ju bostäder, vårdcentraler, vi behöver nya skolor. Så att det här är ett samhällsbygge som jag nu ser framför mig. Aha. Som är ett samarbete mellan näringsliv och politik.
Och vad är det du ska leverera, tycker du? Vad ska du som vänsterpartist leverera då i den här omställningen?
En mycket mer framåtlutande stat som tar tag i alla de här delarna jag precis räknade upp. Elförsörjning, det är en statlig angelägenhet. Mm. Vi behöver se till att producera mer el. Vi behöver kraftigt förbättra överföringskapaciteten, alltså bygga ut kablar helt enkelt. Till exempel fabriken i Oxelösund behöver det för att ställa om. Och vi behöver titta på då hur lagrar vi energi för att det här ska fungera. Men också det övriga, kompetens, forskning. Hur gör vi hela den här omställningen konkret? För det är mycket ord i politiken idag. Men vad finns att göra-listan? Den saknar jag och det är den jag är ute efter att ta fram under den här turnén.
Okej, det är ju mycket ord från din sida också här. Och det jag är lite grann ute efter, det är ju mer det här konkretionen. Vad ska du som vänsterpartist leverera av politik? Det vet du kanske inte än, utan det ska den här turnén på något sätt utvisa då, eller?
Jag saknar ju dialogen också. Det här kan inte jag sitta i Stockholm och fatta beslut om själv. Jag vill ju veta av den som ska göra stålet och den som ska ta fram järnmalmen som sen ska bli järnsvamp istället då i framtiden. Vad behöver vi göra här på orten? Eller vad behöver du som anställd eller arbetare för att vi ska kunna genomföra omställningen? Mm. Och hur kommer vi ut på andra sidan för alla som lever och bor i Sverige på ett bättre sätt än ett sämre, så att säga. För vi kommer fortsätta behöva transportera oss till jobbet. Vi kommer fortsätta behöva stål och järnsvamp och alla de här produkterna. Vi kommer fortsätta behöva bilar. Men hur gör vi det här på ett sätt som får ner utsläppen? Och precis som du är inne på, jag vill göra det här i dialog med de som kommer stå längst fram i den här omställningen. Det är därför jag saknar själv konkreta svar i debatten, skulle jag säga. För det är mycket målsättningar i klimatpolitiken, men ganska få delmål. Och så här skulle jag vilja beskriva svensk klimatdebatt idag. Det är mycket övergripande mål, men de resurssätts nästan aldrig.
Vad betyder det där? Att det inte resurssätts? Vad menar du?
Ta det här med att vi vill till exempel, regeringen har ett mål om att fler ska åka kollektivt. Så vad gör vi för det? Jag tycker vi styr inte mot det politiskt. Regeringen styr inte mot det. Det finns inga resurser som ska se till att vi faktiskt når det där målet om större andel i kollektivtrafik. Och då menar jag, Okej, har vi tittat på prissänkningar? Har vi tittat på utbyggnad?
Okej.
Och varför gör man då inte det?
Nej, jag förstår. Men du har ju inte så många konkreta förslag själv heller, låter det som. Utan det är någonting som du ska lära dig lite grann på den här turnén. Många har ju tolkat den här industriturnén som du gör nu som att ni liksom vill bli någon slags bättre version av Socialdemokraterna. Känner du så?
Först vill jag säga att det är precis det som jag är ute efter. Att skapa, att göra listan. Jag kommer ju ha väldigt många, ännu fler konkreta saker framöver, men vi ska ju titta på detta. Och sen kommer vi komma med ännu fler, mycket konkreta förslag på exakt hur ska elproduktionen byggas ut, exakt hur gör vi för att överföringskapaciteten blir bättre, men utan att... För vissa saker är ju väldigt viktiga för oss.
Jo, men jag förstår. Du kommer med förslag. Det är det du säger nu. Eller hur?
Jag kommer komma med förslag, ja. Men det är klart att vi har vissa principer också som kommer vara viktiga i detta, nämligen att det viktiga är ju att vanliga löntagare inte ska stå med hela notan. Det är det som är skillnaden så att säga i det här. Jag tycker att klimatpolitiken har gjort inte är särskilt rättvis, utan i slutändan landar det i att du ska själv lösa det här eller du ska själv göra det. Och det är det vi vill komma bort ifrån. Notan får inte hamna hos enskilda personer, utan det måste vara ett politiskt ansvar att hitta alternativ när vi går framåt.
Okej, men hur var det där med Socialdemokraterna nu? Är det det ni vill bli?
Nej, detta gör ju vi därför att vi kommer att genomföra en omställning. Det är det vi ser framför oss. Men som jag var lite inne på, det vi saknar är att göra listan.
Okay.
Det finns ingen konkretion.
Nej, nej.
Vi styr inte mot målen som vi själva sätter i politiken. Många kan övergripande vara överens, men sen så sätts ju inga resurser till detta. Ta det här med transporterna. Vi kommer fortsätta behöva åka bil även i framtiden till våra jobb. Men hur ska detta funka om det inte finns laddinfrastruktur i hela landet?
Okay.
Hur ska detta funka om det inte finns el och så vidare?
Det här är ju frågor som alla partier håller på att diskutera nu. Så att det var väl det mer specifikt vänsterpartistiska som jag var lite grann på jakt efter. Men du skrev i DN Debatt i mars i år, så skrev du att Vänsterpartiet har kritiserats för att engagera sig mer i hur samhällets resurser ska fördelas och mindre hur de ska skapas. Och det här är en delvis befogad kritik. Vad har ni för förslag nu då? Vad har ni kommit på hur de här resurserna ska skapas?
Jag skulle säga att det som skiljer Vänsterpartiet ifrån alla andra partier som bara pratar, det är det som är lite problemet här. Det blir mycket prat, det blir mycket övergripande målsättningar. Men i slutändan är det ingen som lägger tillräckligt med resurser för att vi ska uppnå någon av de målen. Och det är det som tycker jag skiljer ut det. Hur ska vi uppnå då målet med att det ska vara överkomligt för en vanlig löntagare att då till exempel köpa en elbil? För så, det är ju långt ifrån det vi är idag.
Men vad då, tycker du att staten ska gå in och subventionera elbilar då till folk?
Det är precis den typen av frågor. Att har vi den målsättningen? Är det ändå det som vi tycker är framtiden? Då måste ju politiken se till att fixa det. Då kanske liksom en mycket större satsning på laddinfrastruktur är framkomligt för att det ska produceras många fler bilar. Vi behöver ju titta på alla de här delarna.
Men om man ska... Du var ju självkritisk i den här debattartikeln och sa att det var en delvis befogad kritik att ni bara pratar om resurser som ska fördelas och inte hur de ska skapas. Och nu är de inne på att fördela pengar till folk som ska köpa elbilar. Vad är det här?
Nej, liksom? Så har jag inte tänkt. Men jag tänker, för att klargöra din tidigare fråga kring vad skiljer, alltså att det här säger alla partier, det delar inte jag riktigt, utan jag tycker att alla partier pratar väldigt fluffigt om målsättningar, men i praktiken händer det ganska lite. Och jag menar att många bara belastar den enskilda personen och säger så här, ja, det är, du får betala för detta själv. Och det menar jag, det kan inte vi göra, utan det måste finnas en politisk idé så att inte det är enskilda löntagare som ska stå för hela notan. Men just det där du är inne på, jobbpolitiken. Jag menar att omställningen, och det märker jag ju också när jag pratar med många ute på industriturnén. Här kan vi ju få ännu fler jobb. Hela nyindustrialiseringen som kan driva 1 000 miljarder kronor, räknar man ju nu med investeringar i. Till detta kommer vi ju behöva fler bostäder, vi kommer behöva bygga ut infrastrukturen, vi behöver ett samhällsbygge som hänger ihop. Och i det ska vi lägga alla dessa kablar, till exempel, som vi är inne på. Ska vi bygga ut framförallt den havsbaserade vindkraften till exempel. Det kommer ge väldigt många nya jobb.
Vi byter ämne. Det finns ju väldigt stark intern kritik i ditt parti mot att ni har gått emot en majoritet i riksdagsgruppen. Och det gäller att ni då stödjer, eller ni gick ju med på att regeringens undantagslag som ger Cementa tillstånd att fortsätta kalkbrytning på Gotland, möjlighet att fortsätta med det, och det ville inte era riksdagsledamöter. Varför kom partiledningen fram till den här slutsatsen?
Vi hade ju faktiskt en diskussion i riksdagsgruppen och fattade egentligen inget beslut kring det. Men det vi landade i slutändan var att det inte är realistiskt att tvärnita cementproduktionen på det här sättet. För det kommer ju drabba väldigt många som vill ha bostäder. Många kan bli arbetslösa om inte det finns en realistisk cementförsörjning. Och hela klimatomställningen bygger ju ändå på att vi ska bygga då vindkraftverk och andra saker för att ställa om. Och i det landade vi i att nu får det här företaget en respit på 8 månader. Under den perioden så behöver de ju då leverera svar på hur de gör med grundvattnet som det här handlar om.
Men det här att ni då i Vänsterpartiets partiledning accepterar att ett företag som Cementa då får fortsätta en verksamhet som har påverkat grundvattnet på Gotland. Det har kommit in saltvatten i grundvattnet till exempel. Att de får fortsätta och riskera att förstöra det ännu mer. Hur ska man förstå det? Att ni så att säga väljer företagssidan här och inte miljösidan?
Jag delar inte den bilden att det är det som har varit valet. Utifrån de underlag som vi tittade på så ser vi ju väldigt tydligt att om man stänger ner hela den här produktionen kan det få oöverskådliga effekter som innebär till exempel att vi får importera istället cement från Kina. Och vad har det för miljöpåverkan? Men sen är jag helt överens med det om att grundvattnet här är en otroligt viktig fråga. Och där har ju Cementa inte skickat in en fullgod miljökonsekvensbeskrivning. Och det är precis det man borde göra. Och man borde faktiskt titta på hur löser vi grundvattenfrågan på Gotland. För det är ju självklart att det är oerhört viktigt att vi ser till att det finns ett fullgott.
Men löser, hur kan man lösa någonting? Alltså om man förstör grundvattnet, är det inte oåterkalleligt? Har man inte förstört det då, så att säga?
Jag har ju sett de underlag som jag har sett, och där finns det ju många förslag och exempel på hur man kan lösa den här situationen med grundvattnet. Vi ska inte gå in på de tekniska detaljerna i det. Men det här företaget har ju inte kommit in med en konsekvensbeskrivning som är tillräckligt bra. Och det, nu vill vi ju ge dem en respit att faktiskt göra det. Men vi ställde det också mot de konsekvenser som det kunde få för hela svensk ekonomi och massarbetslöshet som då skulle kunna vara påföljden efter detta. Och vi behöver det här materialet helt enkelt för att bygga bostäder, broar och annat för att göra den här omställningen. Så där handlar det ju också om en klimatfråga i slutändan.
Er miljöpolitiska talesperson i riksdagen, Elin Segerlind, hon var ju helt inne på och sa i intervjuer att Vänsterpartiet skulle rösta nej till det här. Det var inga tveksamheter kring det. Hon sa till tidningen ETC att om det nu skulle vara så, som du säger här då, att jobb skulle försvinna, ja då gör de kanske det för ett tag, men det finns ersättningar. Och hon sa att det har vi sett under pandemin och det är fullständigt möjligt även i den här situationen. Gör hon alltså helt fel analys här?
Absolut inte, och det är väldigt viktiga synpunkter. Däremot, själva den stora klimatomställningen, den måste ju ske mycket mer planerat än att inom ett par veckor tvärnita ett viktigt material som vi behöver för att ställa om klimatet. Så hela den processen måste ju ske på ett mycket tryggare sätt än att vi bara nu så att säga sätter stopp för det och ser till att väldigt många projekt avstannar. Men det kan ju höja klimatutsläppen liksom på sikt, skulle jag säga, om vi dessutom ska importera cement från Kina till exempel.
Men du säger att hon inte gör fel analys, men du tycker ändå att man inte ska rösta som hon tyckte, nämligen nej till det här. Ja, kan man,
det är alltid så att man får mer information, man gör nya bedömningar, så det är inte alls något konstigt. Jag ska säga att under mitt politiska liv har jag tittat på politiska frågor, jag har resonerat kring och fått ny information och fattat andra beslut. Man får ju väga saker mot varandra, och jag håller helt med om att Cementa skulle ha gjort en mycket mycket bättre miljökonsekvensbeskrivning här. Grundvattnet på Gotland är oerhört viktigt, men på det här sättet så landade vi, och det är förstås ganska, det är också en större fråga naturligtvis, ska vi vara så här beroende av ett enda företag i Sverige?
Ja, men det är ju en mycket, det är ju en mycket större fråga, precis, och här var det ju en väldigt konkret fråga, och som du säger, det här handlade om att väga två intressen mot varandra. Och det var grundvattnet, risken för att grundvattnet skulle skadas, å ena sidan miljön, och å andra sidan så var det då Cementa och deras möjligheter att fortsätta den här kalkbrytningen, och då väljer ni Cementa.
Det här handlar ju om 8 månader, vill jag ändå säga. Och utifrån de underlag vi har så kommer inte 8 månader vara hela skillnaden i grundvattenfrågan. Så det är klart att det här är ju ett väldigt kort undantag.
Men och det kommer inte att ha några som helst konsekvenser då, eller? För att Mark- och miljööverdomstolen kom ju fram till en helt annan slutsats. De sa ju vi kan inte säga ja till det här. Så hur kan Vänsterpartiet veta bättre?
Vi gör den bedömningen som alla andra partier i riksdagen har gjort och regeringen också har gjort. Nämligen att det inte var realistiskt att på bara några veckor lösa ut hela frågan. Och att de alternativ som fanns för den här brytningen inte var realistiska. Och som jag har förstått det är det också så att de stenar som Cementa nu plockar upp, de är inom ramen för den ansökan som de har skickat in sedan tidigare. Så det är inte mer fler stenar som de kan plocka upp faktiskt utifrån detta. Också det har förstås spelat in. Men det har varit en svår fråga, men vi har landat i samma position som regeringen och de övriga partierna. Att det kan få mycket stora konsekvenser som inte är bra för Sverige och Sveriges löntagare.
Men det var ju inte bara Mark- och miljööverdomstolen som var kritiska till detta och sa nej. Lagrådet som då skulle yttra sig över regeringens proposition, lagförslag då, den här undantagslagen, de anser att den strider mot grundlagen, för enligt regeringsformen, som är en av våra viktigaste grundlagar, så kan man inte stifta enskilda lagar som rör enskilda företag. Lagarna måste vara generella och gälla generellt. Tycker du, alltså, är det här en princip som man kan rucka på när det passar?
Det får ju prövas då om det inte är så att man kan fatta en sån här lagstiftning. Men det är ju framförallt ett problem för regeringen som de får svara för.
Okej, men om till exempel Volvo, du är på turné nu och säger att något av de här andra företagen som du ska besöka har någon miljöskadlig verksamhet som står mot jobben, då kan det hända att ni röstar för jobben där också då i så fall.
Miljöskadlig verksamhet som står mot jobben?
Här är det ju en miljöfråga som står mot sysselsättningen. Det har du ju sagt hela tiden här, att ni har vägt mellan de två olika sakerna och ni har valt sysselsättningen. Om ett annat företag skulle hamna i samma situation, att de har en miljöskadlig verksamhet.
Jag skulle inte säga att det är på det sättet faktiskt. Utifrån det underlag som vi har sett så bedömer vi att skulle vi börja importera cement från Kina så kan det få mycket större konsekvenser för klimatet till exempel. Under de här 8 månaderna, så utifrån bedömningar som andra har gjort som vi har gått på, så ser inte vi att hela grundvattenfrågan förändras under den perioden. Och det är självklart för mig att säga att det här företaget måste komma in nu med analyser som är mycket bättre än de som domstolen redan har sagt inte är tillräckliga.
Okej, det finns då intern kritik mot att ni ändå har landat i den här slutsatsen. Men sen så finns det ju också gröna vänsterpartister som tycker att det här med Cementa, det var egentligen bara droppen, för de tycker att partiets nya industrifokus på något sätt stjäl ljuset från klimatfrågan som de tycker är den viktigaste för er att driva. Vad säger du till dem?
Hela det här handlar just om klimatpolitiken, så att jag blir lite förvånad.
Men du har ju hört kritiken. Ni har ju haft ett upprop i partiet. Det är drygt 140 personer som har skrivit på ett upprop. De tycker att ni borde kräva skärpt klimatmål till exempel för att Sverige då ska klara Parisavtalet. Varför har ni inte lagt ett
sånt
förslag?
Jag tycker många av de sakerna faktiskt som jag har läst är väldigt bra. Det som jag kanske ännu mer har försökt koncentrera mig på, det är att hur når vi målen? För nu, det vi håller på med i Sverige mycket, det är att sätta upp mål som vi aldrig uppnår. Vi tar aldrig fram att göra listan, och vem betalar? Det är ju det som är konflikten här i klimatpolitiken. Ska vi belasta vanliga löntagare för allt detta? Ska vi bara höja deras priser så att säga på utsläpp? Eller ska politiken gå in och göra stora investeringar? Och nu, vi såg precis en nyhet här om dagen att de stora utsläpparna, eller hur? Det är ju de stora. SSAB till exempel är ju den största till exempel.
Mm.
Om de nu ska göra en omställning så behöver de en utbyggnad av kablar.
Absolut, men nu var min fråga gällde ju faktiskt om Vänsterpartiet ska kräva skärpta klimatmål. Vi har ju ett klimatmål i Sverige som hela riksdagen står bakom. Tycker du att man ska skärpa de målen? Att man till exempel ska nå ett fossilfritt Sverige på kortare tid? Eller så har du någon idé om det?
Det kan vi absolut titta på. Jag står fast vid att jag tycker att det viktigaste är att det blir verkstad. För nu märker jag ju att vi har väldigt mycket mål. Jag tycker absolut vi kan skärpa det, men det viktiga är ju på vilka premisser och hur ska det gå till. Och det är därför jag blir, låt mig bara förklara det här en liten stund till. Att nu hör jag att många säger det är viktigt att vi övergår till fossilfri el till exempel för de här industrierna. Men i slutändan, fast den Svenska kraftnät till exempel i våras skrev upp prognosen för hur mycket elnät vi behöver bygga upp, då märks ju inte det i regeringens budget. Alltså det är verkstaden här som vi saknar och fördelningsprofilen så att säga. Ska vi bara belasta Sveriges löntagare eller ska vi ta det här gemensamt över statsbudgeten? Eller över
men det där har du ju sagt. Det har du ju sagt.
Det är
nu.
Det som är skillnaden menar jag.
Ett annat exempel som de här gröna vänsterpartierna har lyft är ju att era krav för att rösta fram eller rösta igenom regeringens budget i höst, där står det, det är 10-sidigt dokument där man kan läsa. Ni har väldigt detaljerade krav på sjukförsäkring, a-kassa och pensioner och så vidare. Och klimatet nämns på 3 rader i det här 10-sidiga dokumentet. Tycker du att det visar att ni prioriterar klimatet?
Menar du det här som är inför höstens budget nu?
Ja.
Just det, för ett av kraven där var ju just jobb och klimat som hänger ihop.
På tre rader, ja. Men allt annat är preciserat, men inte just det här. Och du efterlyser ju verkstad, men du har inte så mycket verkstad själv, där verkar det som.
Jag delar inte det faktiskt. Man kan inte titta på liksom våran klimatpolitik i en enskild händelse där vi ändå tycker att de här viktiga försäkringsfrågorna måste hänga med. Och låt mig förklara varför det också hänger ihop med omställningen. Jag märker ju när jag åker runt, jag vill ju veta liksom hur vill en sågverksarbetare att den här omställningen ska gå till. Det är klart att för att vi ska göra en bra omställning så behövs det också en god a-kassa. Till exempel för att kunna, i något skede kan det vara så att någon förlorar jobbet. Då ska den känna sig trygg att gå vidare till ett annat jobb.
Okay.
Nu kommer det inte alltid se ut så. Men det är klart att i en omställningsfas i ett samhälle så behöver man ha mycket goda försäkringar och pensioner som vi också hade där. För att människor ska känna sig, du och jag ska känna oss trygga med att det kommer att ske på ett bra och tryggt sätt. Så att jag tycker inte heller att det är frånkopplat.
Hur ska ni ställa er till regeringens budget i höst?
Ja, det var en bra fråga. Vi kommer att behöva analysera den, men precis som du var inne på, vi hade 3 frågor i grund och botten som var viktiga för oss. Dels var det sjukförsäkringen. Vi har en sjukförsäkring idag som inte fungerar. Mm, svårt sjuka personer
blir utförsäkrade. Fått höjt tak där till exempel.
Och där har ju en rad reformer presenterats av regeringen, bland annat sänkt skatt för personer som uppbär sjukersättning och höjda garantinivåer. Det är väldigt bra. Det menar jag att genombrott i sjukförsäkringen. Mm. Men sen ställde vi också ett väldigt viktigt krav om höjda pensioner. Alltså ungefär en 1000-lapp mer för den som hade garantipension. Och där märker vi att de har inte gått oss till mötes. Och det gäller även A-kassan, där det är alldeles för lite på att permanenta till exempel de höjda nivåerna. Sveriges löntagare måste ju veta att de har en bra A-kassa. För att känna sig trygg i
livet. Jo, jag förstår, men vad är svaret? För att egentligen, det jag undrar är ju här, har ni något alternativ till att liksom inte stödja regeringens budget i höst?
Ja, annars kommer vi förstås rösta på vår egen budget, som är den budget vi skulle vilja gå igenom Sveriges riksdag. Men låt mig bara säga det, att det gör mig väldigt besviken. Att de inte har lyckats höja pensionerna på det sätt som vi krävde. Och det bekymrar mig. Och det gör ju det naturligtvis mycket svårare att få igenom den här budgeten när de inte har hörsammat det som vi har sagt. Och anledningen till att det blev en så konstig process, det var ju det här samtalsförbudet som Centerpartiet har utfärdat och skapat det här väldigt röriga läget där vi inte kan sätta oss ner och ta fram en gemensam budget. På frågan, kommer det här då att gå igenom? Ja, vi behöver ju analysera och titta på det. Det som talar emot är just det här med att de inte har höjt pensionerna och inte sett till att...
Och vad talar för då?
Ja, de delarna som är bra är just sjukförsäkringen till exempel. Det är alldeles för lite pengar till välfärden.
Jag förstår.
Men anledningen till att jag inte kan svara rakt på den frågan idag, det är också för att det är inte jag som bestämmer det i första hand, utan det är mitt parti som gör det. Och jag kan inte gå till partiet med en kanske budget. För jag noterar att finansministern inte svarar på frågan huruvida hon stänger dörren för eventuella förändringar, till exempel i utskottsbehandling eller till och med i statsministern.
Men kan du inför dina väljare försvara att det kan bli en MKD-budget med stöd av SD som går igenom om ni inte hjälper regeringen med budgeten?
Det är ju helt och hållet regeringens ansvar att få igenom sin budget. Har de gjort ett så dåligt arbete så är ju inte det... Så måste det falla på statsministern. Den personen måste ju försäkra att han får igenom sin budget. Eller hon då, naturligtvis.
Så att du menar att du är helt beredd att om det är så att Socialdemokraterna inte går er mer till mötes, till exempel när det gäller pensionerna, då är det deras eget fel. Då får de stå sitt kast om MKD och SD får igenom sin budget.
Jag uppfattar inte att de ska förhandla ihop sig, eller ska de...
Men vi vet väl inte, eller hur? Det har ju ändå hänt ett par gånger nu sen 2014 att det har gått igenom, att oppositionens budgetar har gått igenom.
Och på vilket sätt menar du då att de ska förhandla med varandra så att de får en gemensam budget?
För du ifrågasätter att det överhuvudtaget skulle kunna hända, menar du?
Jag uppfattar att det är en spekulation överhuvudtaget.
Naturligtvis är det det. Men du kan ju sitta i den situationen. Och det är det jag undrar. Har du inte funderat över det?
Då uppfattar jag ju att de menar att det i så fall skulle krävas en förhandling för att de ska ha ett gemensamt alternativ. Och det är lite det faller på här. Att här finns ju ingen förhandling. Och har man inte förhandlat så är det ju svårt att veta helt enkelt om man får igenom en statsbudget. Och bakgrunden till det är det samtalsförbud som Centerpartiet har utfärdat och att regeringen accepterade det.
Okej. Så du tror helt enkelt inte att ni kommer att hamna i den här situationen?
Jag menar att det är en spekulation huruvida det skulle finnas en annan budget som i så fall är större. Det kan inte jag veta idag. Och det bygger i så fall på att de har förhandlat med varandra. Och då menar jag att det är just därför den andra sidan inte har ett gemensamt budgetalternativ. Därför att vi har inte förhandlat och det hade vi behövt göra.
Nooshi Dadgostar, tusen tack för att du var med i Ekots lördagsintervju.
Tack.
Och då får vi besök här av vår inrikespolitiska kommentator Thomas Ramberg. Ja, hej du. Har lyssnat på Nooshi Dadgostar och hennes turné här i industrin, tillväxt, jobb handlar om. Är det som en del säger att de vill vara som ett slags Socialdemokraterna light?
Ja, Vänsterpartiet har ju sett att Socialdemokraterna är känsliga för när man driver socialdemokratiska krav mot Socialdemokraterna själva. Det var ju vad som hände i pensionsfrågan. Det var ju så att säga ganska enkelt att säga, ja men herregud, det här är ju som vi tycker ni ska göra nu, är ju vad ni själva gick till val på. Så i den meningen finns det ju ett tacksamt läge med Socialdemokraternas centerstrategi. Men sen är ju Vänsterpartiets ständiga förbannelse att vara det där partiet som socialdemokratiska missnöjesväljare kan gå dit med en proteströst, men inte bli vänsterpartister utan fortsätta vara socialdemokrater, som sen till exempel i en valrörelse, som ju har hänt flera gånger, går tillbaks till det parti som de ändå uppfattar som sin hemvist. Så att Vänsterpartiets utmaning är ju att göra de här väljarna till vänsterpartister, och det är väl där de här frågorna som man nu jobbar med kommer in. Man vill förändra bilden av partiet. Det är lite av det Schlingman och Reinfeldt höll på med Moderaterna, och det är ju ingen slump för Aron Etzler, partisekreteraren i Vänsterpartiet, har ju tänkt mycket i de banorna. Och det här med industrin är väl ett annat exempel på det. Man tror att de LO-män som nu går rösta på SD egentligen inte inte är frustrerade på invandringspolitiken utan på en massa andra saker som gör att de lika gärna skulle kunna gå till en vänsterpartistisk jämlikhetspolitik.
Är det en analys som är riktig?
Det vet vi ju inte. Det finns ju en del som tyder på att folk i LO-män då röstar åt höger. Det har ju varit så historiskt också att de har röstat åt höger, fast kanske inte just på SD utan på moderater eller centerpartister eller tillbaks. Därför att de helt enkelt tycker så. Det har alltid funnits en betydande del av LO-medlemmarna som har varit höger i sitt tänkande, så att det är ju inte så säkert. Och lyckas inte det här, då fungerar det inte. Sen finns det ju en annan svaghet i detta, och det är att man har ju så att säga inte den här organisatoriska uppbackningen. Det är fortfarande så att LO i stort organisatoriskt sett behärskas och kontrolleras av socialdemokrater. Det finns liksom inte vänsterpartister som kan fånga, även om man har många, hyfsat många väljare i LO redan i förhållande till vad man har i resten av väljarkåren, så har man liksom ingen riktig förmåga att organisera de väljarna.
Men det har hänt saker mellan LO och Vänsterpartiet. Det gjorde det väl under Jonas Sjöstedts tid till exempel, att det var ganska, de hade möten med varann och ganska gemytlig stämning och så vidare. Kan de lyckas göra en större inbrytning där, tror du?
Problemet här är ju både Nooshi Dadgostar och andra utanför och innanför Vänsterpartiet har ju talat om det här med att vi ska inte vara den där dörrmattan åt Socialdemokraterna som vi utmålas som. Och Nooshi Dadgostar sa häromdagen att Socialdemokraterna har gjort slut med löntagarnas organisationer. Problemet är väl att LO inte har gjort slut med Socialdemokraterna, samtidigt som Vänsterpartiet ju vill vara väldigt nära de här LO-förbunden och upprätthålla förbindelse med dem. Så att risken är att man ändå blir en dörrmatta åt S i LO. Och det är väl det som lite grann demonstreras med den här LAS-konflikten. Alltså där man, trots att man inte egentligen fick stöd av de här LO-förbunden och från LO-ledningen till och med kritik för att man agerade mot regeringen i LAS-frågan, så gav man sig för några av LO-förbundens ledningar sen, och i praktiken har man lagt ner den striden, trots att det ju blir det som man sa att man skulle försöka förhindra, ett svagare anställningsskydd. Så att där finns det ju ett stort problem för Vänsterpartiet, hur man ska hantera den där relationen. Alltså, man är så angelägen om att den ska vara god, samtidigt har man en annan politik.
Mm. För det finns flera förbund fortfarande kvar i LO som är väldigt kritiska till den här LAS-uppgörelsen som nu ska förverkligas i lag.
Ja, det gör ju det. Så att nu står Vänsterpartiet där. Vilket förbund ska vi egentligen hjälpa i den här frågan? Och det är ju att man är förlamad i den frågan. Och sen fick man hyresfrågan istället, och där hade man ju mycket mer framgångsrik strid.
Sen är ju frågan då, hur ska Vänsterpartiet navigera i politiken? Nu låter det ju på Nooshi Dadgostar som att det är inte alls självklart att de kommer att stödja regeringens budget i höst. Vad tror du? Vad kommer att hända?
Jag tyckte det lät som om Nooshi Dadgostars resonemang byggde på att oppositionen till höger inte kan samla sig om ett budgetalternativ som kan besegra regeringens. Det vill säga, Vänsterpartiet skulle inte behöva rösta för regeringens budget, och Centerpartiet skulle inte heller behöva rösta för regeringens budget. Ja, det är ju ett behagligt läge för Vänsterpartiet förstås, för då kan man ju bara köra sin egen. Nu kan det ju mycket väl bli så att moderater, kristdemokrater och sverigedemokrater, om de ser en chans, kanske till och med stöd av liberalerna, går fram gemensamt. De har ju visat intresse för det. Ja, då tror jag att alternativen är ganska få.
Varför då?
Ja, men i hyresstriden var det ju väldigt bra för Vänsterpartiet. Kunde peka på ett positivt alternativ. Ja, men vi slutar att bråka mer om ni bara tar bort det här förslaget från bordet. Sluta och inför marknadshyror på de här nybeståndet. Men vad är alternativet här? Jo, men det är ju den här MKD-SD-budgeten med en annan politik som inte Vänsterpartiet kan försvara inför vare sig sina egna väljargrupper eller bredare socialdemokratiska väljargrupper. Så att där står man där, ja, träng mot väggen, då blir man nog tvungen att rösta för en sån budget. Men det kanske inte är nödvändigt, vi får se.
Lite kort bara på slutet här, den här interna kritiken som finns i partiet då från gröna vänsterpartister och från lite mer vänsterpartister, om man säger så. Är den besvärlig för partiet?
Ja, det är den väl, därför att Cementa visar väl lite grann på hur den här konflikten ser ut. Är man beredd att slipa ner en del såna här vassa kanter som inte stämmer med den här industristrategin och att vända sig till manliga LO-väljare eller frustrerade människor på bruksorter som har förfallit och sådär. Här står ju de här klassiska miljöfrågorna, jag tänker grundvattnet emot detta. Här finns den här grundlagsfrågan. Argumentet att det är sämre med importerad cement för miljön, det är exakt samma argument som Moderaterna använder, och det lär ju gälla om 8 månader också, så frågan är hur Vänsterpartiet ska ta sig ur den här ståndpunkten.
Det får vi avvakta och se. Thomas Ramberg, inrikespolitisk kommentator, tack ska du ha. Producent idag Maja Lagerkrans, tekniker Matilda Eriksson, och jag heter Monica Saarinen. Slut för idag. Tack för idag.